Bästa lyssnare, det är igen dags att prata om samhällets förändringar. I den här serien möter vi en rad intressanta personer som alla berättar om sina egna tankar kring samhällets utveckling. Idag går vi också lite längre bakåt i historiska händelser. Radioserien heter Paula möter och sommarens 12 avsnitt hittar du lätt på arenan med samma sökord, Paula möter. Jag heter Paula Salovara och är redaktör för serien och vår gäst idag är professor Henrik Meinander. Välkommen.
Tack så mycket.
Så kommer vi till en presentationsdel här i början. Du är historiker, du är professor vid Helsingfors universitet, ordförande för Svenska litteratursällskapet och en aktiv debattör. Och vill du lägga till någonting?
Det är ganska bra beskrivning.
Då kör vi. Vi ska prata om både historia och nutid idag och kanske också få någon förklaring till olika fenomen som har hänt i Finland. Men först tänkte jag fråga, hur valde du att studera historia?
Jag hade egentligen velat bli grafiker, men jag inte kom in i konstindustriella högskolan så valde jag det här plan B. Och genast när jag hade börjat studera historia så märkte jag att det här vill jag göra.
Så du har aldrig ångrat dig och tänkt försökt bli grafiker på nytt?
Ja, om man vet aldrig vad som händer framöver.
Du har varit med om att analysera mycket Finlands närhistoria och du skriver just som bäst en bok om 1968. Idag har vi tänkt att vi ska titta på åren 1918, 1968 och 2018. Och då börjar vi förstås med det dystra året 1918 som det nu har gått 100 år sedan. Och fortfarande kan man ju inte ens komma överens om vad årets händelser ska kallas. Vad kallar du den för?
Jag brukar kalla det för märkesåret 1918. Att man kan ju inte fira precis det året 1918. Samtidigt så utmynnade det ju i det att Finland blev självständigt på riktigt. Men det hade inte så mycket att göra med det som skedde i Finland som med det som hände i Europa. Det vill säga att Tyskland förlorade kriget och också Ryssland var så svagt att det inte kunde återeröra Finland. Så att Finland fick den här chansen att utvecklas till en självständig republik som det sen blev just 1919. Ganska överraskande. Varken Gustav Mannerheim eller J.K. Paasikivi hade trott att det här skulle kunna vara möjligt. Utan Paasikivi trodde att Finland skulle vara beroende av Tyskland om det skulle kunna överleva. Och Mannerheim utgick från att efter kriget så det en måste man ordna på något sätt våra förhållanden till Ryssland, det vill säga någon som en självständig stat eller som ett stort fullständöme. Men det blev alltså ingen där utan Finland kunde utvecklas och på ett tämligen självständigt sätt i det här 10-15 år. Men sen när det har gått 20 år så utbröt ju vinterkriget och då kom det ju fram att det här självständigheten är en relativ fråga.
Hur tycker du att 1918 året och de händelserna, hur har det förändrat Finland?
1918 var förstås en sån stor djup chock för Finland. Inte bara det här då att man drabbades av ett krig som många uppfattade också som ett inbördeskrig och allt gör det alltjämt, utan också det här den röda terran först och sen den vita terran som var fruktansvärd som familjerna har burit med sig i den här familjetraditionen fram till våra dagar. Så det är den djupt tragiska sidan av året 1918. Samtidigt så kan man ju konstatera att året sen då trots allt utmynnade i att man genast försökte inleda en försoning. Det vill säga många av de lagar som man inte har varit kapabel att driva igenom när Finland var en del av Ryssland lyckades men snabbt sen driva igenom en kommunallag. Det vill säga att kommunalfullmäktige började väljas demokratiskt, 8 timmars arbetsdag, en torparlag och många andra mycket viktiga reformer som gjorde att många av de här samhällsmotsättningarna som man hade upplevt före första världskriget kom att dämpas.
Så arvet av 1918 är inte bara det här splittrade samhället utan egentligen en stark demokrati också?
Ja, det är en intressant fråga. Skulle man ha varit kapabel att hålla fast vid alla de här reformerna om man inte skulle ha utkämpat det här blodiga och tragiska kriget?
Ja, idag när vi bandar det här så har det faktiskt gått 100 år sedan det första kommunalvalet, och det är någon sorts stor seger för demokratin.
Ja, det vill säga ännu samma år, alltså i december 1918 så förrättades det första kommunalvalet, och i en del städer som till exempel Tammerfors så fick socialdemokraterna majoritet. Samma alltså parti som hade då inlett den här revolutionen, ja, 10 månader tidigare.
Hur tycker du att det här året nu när man har då, det har gått 100 år från 1918 det här året, och det har behandlats mycket, det har skrivits och det har debatterats och diskuterats. Tycker du att det har skett någonting det här året som har lappat de gamla såren?
Människor kommer ihåg det, man upprätthåller det genom att publicera nya böcker och göra dokumentärer och så vidare. Men de yngre generationerna har ibland svårt att det här särskilja mellan första världskriget och inbördeskriget och sen andra världskriget. Men det viktiga är förstås det att man kan diskutera de här sakerna utan att det blir för så att säga emotionellt laddat och hatiskt, den här atmosfären. Samtidigt brukar jag ju sen ha min point varit det året 2018 och också 2019 att det som skedde i Finland var en del av ryska revolutionen och första världskriget. Att i Finland har vi nu det här debattera och grela 100 år om vad vi ska kalla det här kriget. Men om vi lyfter lite blicken så förstår vi att det var första världskriget i Finland.
Ja, det handlar inte bara om oss.
Nej.
Så här säger Henrik Meinander, han är vår gäst här i studion idag. Vi ska ta ett skutt 50 år framåt till 1968, och du har då hållit på att skriva en bok om det. Du var själv 8 år gammal då.
Precis.
Har du något minnen från 1968?
Absolut. Jag gjorde min första resa till Sverige med min mamma. Och det där, i augusti 1968, det var en otrolig upplevelse att se den här välfärden och den moderna Sverige. Det var en överväldigande upplevelse. Och ja, så började andra klassen i det som då var folkskola. Man hade ju då redan stiftat grundskolelagen, men den trädde i kraft successivt. Först från norra Finland, så den nådde Helsingfors först i slutet av 70-talet. Så att jag gick i folkskola och hade min egen mamma som lärare.
Och senare har man sen kommit ihåg 1968, för man tänker kanske på studenter på barrikaderna. Vad var det egentligen? Varför blev det ett så viktigt år?
No, det är ju det att när vi kommer ihåg vissa år så är det en berättelse som uppstod under det året som dominerar. Och det är ju alldeles självklart att den berättelsen som dominerar när vi talar om 1968 är just det, studentradikalismen och ockupationen av gamla studenthuset i Helsingfors den 25 november 1968. Och det är också någonting som jag analyserar i min bok som heter Samtidigt Finland och omvärld 1968. Och när det här just rubriken Samtidigt vill jag påpeka det här att det hände så mycket annat det året. Att för de flesta finländare var den här ockupationen av gamla studenthuset någonting som man såg på televisionen. Kanske läste i tidningarna, men man hade sitt eget. Det var massutflyttning till Sverige just det året. Jag gör ju gällande, efter att ha gått igenom olika källor, att det stora utflyttningsåret var just 1968, inte 69 och 70 som statistiken säger. Utan det har att göra med folkbokförings det här byråkrati. Men det hände också, det var en mycket snabb urbanisering som pågick då. Men så var det också en mycket viktigare på ett sätt revolutioner som pågick i vardagslivet. Inte minst den kvinnliga emancipationen som är kanske det mest bestående arvet av 1968. För att 68 ledde ju också, när vi talar om studentrörelsen, om en radikalisering. Fram till det, i början och mitten av 60-talet hade uppstått någonting som man kallar för nyvänstern. Det vill säga också bland akademiker, alltså som, i vilket man lyfter fram tredje världens det här frihetskrig och politiska det här utmaningar. Men också de här inhemska det här utmaningarna, det vill säga en slags moraliskt upplyst argumenterande vänster som inte var bundet vid någon av de här partierna. Men den här kom sen så att säga att hamna i skymundan när den nya generationen av studenter tog över ganska snabbt efter ockupationen av studenthuset 68. Och sen 69, 70, 71 så kom ju en sån nystalinistisk gruppering som man brukar kalla för taistoiter, att dominera i offentligheten också om deras politiska inflytande i praktiken blev marginellt. Att om vi talar om Helsingfors universitet som var en slags centrum för de här händelserna, så kom de här stalinisterna aldrig att inta eller bli invalda i studentkårens styrelse. Ja, vissa av dem blev, men de kom aldrig att inta en majoritetsposition. Men det fanns en sån här skräck för att det här skulle leda till revolution, inte enbart bland borgerliga utan också bland en del socialdemokrater.
Om man då tänker att en del folk håller på och ockuperar gamla studenthuset och andra funderar på att flytta hela sin familj till Sverige, så det här var två väldigt olika situationer, och jag kan tänka mig att håller du på att flytta till Sverige så kan du inte tänka hemskt mycket på ens, eller liksom du ser inte de här sakerna.
Nej.
Att det där, men vad var de här som flyttade till Sverige, vad var orsaken till den?
No, det var man kunde säga att ett viktigt skäl var det här landsbygdens avfolkning, och så detta att man inom land- och skogsbruk det mekaniserades, hela den här produktionen, traktorn och motorsågen tog över. Så att en stor del av de här stora generationerna måste på landsbygden måste söka sig en ny sysselsättning. Alltså vi ska ju komma ihåg att just de här åren, 67-68, så väljde de ut i samhället det här unga människor som hade fötts just efter kriget. Det är liksom alla tiders största generation, just de som var födda 1947, som var alltså 21-åringar då. Det var de som så att säga, också man såg i medierna, till exempel Kristina Halkola, en känd skådespelerska. Hon var född 1945 och hon var med i fyra filmer åren 67-68. Tre filmer 1968. Och de här då som flyttade till Sverige, så det skedde ofta, min kollega Hanna Snellman har beskrivit det här, att den kommun som från vilket det åkte iväg mest människor var Salla, som är vid östgränsen uppe, alltså i det här Lapplands län. Och många av de här ungdomarna hade då evakuerats, eller deras föräldrar hade evakuerats när man måste avstå från Salla i det här efter vinter till Sovjetunionen, och sen kom de då att bli det här, få nya hemman, men de här var inte speciellt produktiva, utan när sen det här någon släkting eller vän hade det här fått ett jobb i Sverige, så kom de, var de hemma på sommarlov eller så vidare, de fick de kontakt med det. Det var liksom via nätverk som många av de här sen åkte iväg. Också från svenska Österbotten reste många iväg.
Och det såg ut som ett bättre liv.
Och det var det. Alltså att den här levnadsstandarden var mycket, mycket högre. Visserligen kan man fråga, var det egentligen fråga om utvandring? Det var i hög grad ändå samma kultur. Lutherska värderingar, och när man sen småningom lärde sig språket så såg man ungefär likadan ut som svenskarna. Så det där assimilering var ändå lättare än för många andra invandrare.
Så här säger Henrik Meinander, han är vår gäst här idag. Och så tänkte jag prata lite om förhållandet med Sovjetunionen. För den präglar ju då mycket starkt politiken och företagsvärlden. Hur märks det när du går igenom 68?
68 är ju, man kunde säga, det år då Urho Kekkonen, som var vår president i 25 år, då han var på höjden av sin ska vi säga, karriär. Och det berodde inte enbart på att han då blev omvald till president för tredje gången, utan också på grund av att han då hade etablerat en så stark position i inrikespolitiken och relation till Sovjetunionen, och också när det gällde att hur han skulle hantera vår säkerhetspolitik, att det var det här toppen på hans karriär. Så jag har ett helt kapitel om Kekkonen. Men det medförde ju också en slags, det man kallar för en finlandisering. Och Kekkonen var delaktig i det här, alltså att man, för att dämpa det här ska vi säga, den friktion som tidigare, för att uttrycka sig milt, som hade förekommit mellan Finland och Sovjetunionen, så undvek man att så långt som möjligt att kritisera öppet Sovjetunionen. Och det skedde också våra medier. Det betydde inte att man skulle ha direkt försönat det som skedde i Sovjetunionen, utan man undvek att kritisera Sovjetunionen för vad som skedde. Det, ja 1968 var ju också ockupationen av Tjeckoslovakien. Och jag analyserade då hur de finska medierna hanterade den här situationen. Och det var, man lyckades mycket övertygande och mångsidigt beskriva själva invasionen. Men man undvek nästan systematiskt att diskutera varför Sovjetunionen och de andra Warszawapaktländerna gick in och invaderade det här Tjeckoslovakien.
Så den här revolutionära andan som fanns i samhället, den syntes ändå inte i tidningarna till exempel?
Nej, ja, det syntes på det sättet att man publicerade i västerländska nyhetsbyråerna skildringar vad som pågick i Tjeckoslovakien, men i egna kommentarer eller vad Sovjetunionen hade man inte. Och det här kom då sen att det här trenden förstärktes sen på 70-talet. Och i Finland så var man ju, statsledningen och diplomaterna var mycket irriterade på att man framförallt i Västtyskland beskrev Finland som ett varnande exempel på en västmakt som var för försiktig och lismande gentemot en stormakt. Och det här är en diskussion som har pågått fram till våra dagar, att gick man för långt?
Du har sen sagt i ett föredrag som du har hållit att efter den här tiden har samhället inte lyssnat på ungdomen lika mycket som det året. Är det sant?
Ja, det är spännande att jag menar, jag vill inte på något sätt ifrågasätta ungdomens det här fattningsförmåga, men är det nu faktiskt så att en 21-åring förstår så mycket om samhället? Men ändå just det året så var det ovanligt många drygt 20-åringar som uppträdde i televisionen och hade bestämda åsikter om hur det här...
Många av dem är politiker idag.
Många är politiker idag och börjar sin politiska karriär just tack vare detta att de syntes i televisionen det året. Till exempel just det här Tuomioja, Erkki Tuomioja. Ja, man hörde också raden Paavo Väyrynen. Han gjorde det här intervjuer människor utanför sovjetiska ambassaden. Den 21 augusti 1968. Visserligen så kom den intervjun då sen att censureras av rundran. Men många, alltså det här tv-ansikten, blev sen politiker och blev invalda riksdagsvalet 1970. Men det hade ju öre med att mycket i hög grad med televisionen hade blivit det här nya mediet för vilket, i vilket man då förde fram de här politiska åsikterna. Det är mitt korta svar. Det var televisionen som lyfte fram de här ungdomarna. Men det var också det som skedde på olika håll i världen. Det var ju Vietnamkriget som pågick. Det var det här protesterna i Förenta staterna. Som sen också ledde till politiska mord. Så det är det som jag vill poängtera med den här rubriken samtidigt i min bok.
Vad är de förändringar som skedde då 1968 som vi nu ännu känner av? Det är säkert många, men är det några som du speciellt vill lyfta fram?
En sak som ju då kom för första gången att verkställas var det så kallade inkomstpolitiskt helhets. Det här avtalet, alltså det här Linama 1-avtalet som betydde en treparts det här avtal där det här arbetsmarknadsparterna och regeringen tillsammans kom överens om hur man skulle hantera den här inflationen och förhindra att man återigen skulle måste devalvera marken som då var vår valuta. Det är ju som ett arv som vi ännu idag ser i på vår arbetsmarknad. Att Finland lever ännu ganska mycket enligt det här. Sen har vi förstås också grundskolelagen stiftades det året. Och det, Finland har ju i motsats till Sverige hållit fast vid det här grundskole, det här systemet och till Finlands förtjänst.
Nu när du har skrivit boken eller håller på ännu om 68 så det där, var det ett bra år. De här sakerna åtminstone var för det samhället vidare.
Det beror på, alltså det är ju någonting som jag var det ett bra år för dem som måste det här emigrera från Finland, eller var det bra år för det året så drabbades många som uteliggare, alltså alkoholister av det här någonting så hemskt som det så kallade T-sprit, alltså att man hade på den här bensinstationen sålde man som för rengöring en sån här mycket billigt sprit som sen de så kallade polygubbarna, polityrgubbarna började dricka och det urartade i alldeles hemska saker att det förfrös sig ute i kölden och man då, det här startade sen hösten 67, någonting som kallas för ja, det här Liekki-hotelli, vad det nu heter på svenska, alltså det här, som sen blev Lepakko-luola, alltså det här ute vid Sandviken, ett magasin, och där kom då de här tusentals av de här uteliggande alkoholisterna att här övernatta, det var en hemsk det här sen, men det skulle ha varit ännu hemskare om de inte skulle ha haft det här. Så för dem var 1968 inte, ska vi säga, ett riktigt jubileumsår. Men
kanske en vändpunkt.
En vändpunkt kunde man säga, ja, men man kunde säga att den här samhälleliga debattklimatet moderniserades. Och det var oerhört viktigt. Och vår ekonomi som hade varit dålig 67, så den förbättrades mycket snabbt. Men det berodde inte enbart på vad som skedde i Finland, utan det hade också att göra med våra det här, det, våra marknader återhämtar sig igen. Men att det är det som jag vill poängtera också med den här boken, att man, när man som historiker ska berätta en berättelse, så är det lättare att berätta en berättelse, men det är också historikerns det här plikt och uppdrag att beskriva att saker och ting, många saker och ting sker samtidigt, och det är delvis oberoende av varandra, de påverkar varandra, de är motstridiga och deras konsekvenser är oförutsägbara.
Så säger Henrik Menander. Och då tänkte jag hoppa igen 50 år framåt till året 2018. Och du pratade om historieskrivningen. Om du jämför hur och vad du lärde dig om Finlands historia i skolan av slutet av 60- och 70-talet, så det där, hur mycket har förändrats? Hur skriver man, säger man andra saker idag?
Ja, man kunde säga att det som idag betonas allt mer med det här globala perspektivet, det försöker jag också i min bok 68 göra, Finland och omvärld 1968, det vill säga insikten om att det som sker i Finland för det mesta i hög grad är en konsekvens, en kedjereaktion av det som sker på andra håll i världen, vår ekonomi, också vårt politiska system, vår politiska kultur. Geopolitiken alltid beroende av saker och ting som sker i Europa, mellan då Central-Europa och Ryssland i huvudsak, som då återverkar mycket snabbt också på vad som sker i Finland. Så det är en grej som framhävs mycket nu i det här historieforskningen. Det som också lyfts fram idag mycket i forskningen, det som man kallar för historiekultur. Det vill säga historikerna är intresserade av hur man under en viss tid uppfattar det förflutna. Så det är ju det som vi håller på med.
Ja, det är just det jag försöker här, ja, fråga, att uppfattar vi det på ett helt annat sätt nu?
No, det som förstås har påverkat det hela är ju att Finland är nu ett EU-land. Och det ser man i många av de här granskningarna, att man, det finns en större beredskap att också förstå Finland ett europeiskt sammanhang. Men man kunde säga att det är ju då en följd av politiska förändringar. Det är inte nödvändigtvis ett uttryck för att ens, ja, förståelse av det förflutna har ökat, utan det har mer att göra med alltså att vad är det politiska det här ramverket. Men sen också förstås den globala historien har ju lyft fram också det här klimatfrågan. Och det var ju inte en sån sak som diskuterades på 60- och 70-talet, utan det var då ändå, också då inte var frågan om en öppen nationalistisk det här tolkning, så fanns det starkt den här nationalstatens guldålder, både i Finland och på andra håll i Europa, var just 50-, 60- och 70-talet. Att också om man det här, när man talar om nationalismen som ett hot, så hänvisar man ofta till tiden före andra världskriget, men i praktiken så kom nationalstaten som en idé, som en, alltså en slags gemenskap att vara allra starkast, ja, kanske just på 60-talet.
Det finns ju vissa länder som tycker att man kunde gå tillbaka till det idag.
Ja, men det är ju det som är det intressanta, att det är ju inte enbart de populistiska partierna som försöker argumentera för att nationalstaten ska få tillbaka redskap för att då, det här beskatta kapital eller styra sysselsättningen eller öka jämlikheten. Det är många andra partier också. Den här nationalstaten har tills vidare varit den enda enheten som har kunnat det här vara ett hem för demokratin. Det är viktigt att komma ihåg.
Vad säger man om 50 år om det som händer idag när de gör ett program där de hoppar med 50 års mellanrum framåt och säger, vad säger de då?
Jag tror att då kommer man att diskutera mycket just hur det gick för EU. Någon del om det här var början på slutet för Europeiska unionen. Brexit och det italienska budgetunderskottet och svårigheterna att bevaka EUs gränser och Ryssland och det här. Då kommer man förstås att säga att ja, det var ju uppenbart att Europeiska unionen skulle falla i bitar. Eller om Europeiska unionen har tagit sina staplande steg framåt och blivit en politisk union, det vill säga Europas förenta staterna, så pekar man på att de beslut som då fattades 2018 ledde till den Europas förenta staterna.
Vi är kanske inte här och ser det, men det där...
Du är säker, men inte jag.
Jag tror inte. Finns det kvar någonting av lärdomen från 1918 1968 som vi känner idag starkt, om du skulle på något sätt se som historiker?
Ja, det tror jag att många av de här beslutfattarna både 1918 och 1968 tänkte mycket. Då var det frågan, alltså 1918 var det Paasikivi, Svinhud och sen Mannerheim, och 1968 var det då Kekkonen och Koivisto, och nu har vi då det här Niinistö och Sipilä. Jag tror att alla de här beslutfattarna ständigt också tänkte på hur Finland ska det här surfa genom det här på de här vågorna som går genom Europa och världen. Att det är ju så att också om Finland är en del av Europeiska unionen, så är det viktigt att man här i Finland tänker noggrant efter att hur Finland ska då förbereda sig för nästa stora förändringar i Europa och världen.
Vi har i den här serien pratat mycket om vem som har makten i samhället. Om du tittar på de här tre årtalen som vi har gått igenom, så hur har makten flyttat på sig?
Det där är en svår fråga. Man kunde säga att 1918 så hade det som då ännu hette landtagen hade inte speciellt mycket makt, utan det var då den tyska, den här Östersjödivisionen som höll hus här i Finland. De höll då på att avveckla sitt engagemang sen i december 1918. Så att det var nog tyskarna som hade ganska mycket makten. Inte i början av året, då var det ännu kaos. Men tyskarna hade fram till november makten i Finland. Och sen började man sen ta egna staplande steg. 1968 så var det ju Kekkonen som hade tillsammans med regeringen, men också riksdagen, makten. Men det sovjetiska trycket var mycket starkt. Alltså mycket starkare än vad Ryssland har då inflytande på Finland idag. Och idag så är det förstås Europeiska unionen som tillsammans med vår riksdag och regering har makten. Men makten i världspolitiken har ju börjat förskjutas från Förenta staterna till Kina. Och det här ser man på många sätt, alltså också det här uppluckringen av de liberala värderingarna, alltså västerländska värderingar, mänskliga rättigheter och det där. Det är någonting som också återverkar på det här debattklimatet i Finland. Men den stora frågan är förstås idag när det gäller makten i Finland, att statens möjligheter att styra samhällsutvecklingen har försvagats jämfört med 1968. Staten kan inte alls på samma sätt som 1968 mera det här då beskatta kapital eller genom olika investeringar då det här påverkar saker och ting. Det är ju också det att när staten utvecklas och blir mer, ska vi säga, komplicerat, så det är också svårare att genomföra stora strukturreformer. Det var lättare 68 än vad det är idag att driva igenom stora strukturreformer. Det ser vi ju onekligen idag i Finland.
Tack så mycket. Så här sa det Henrik Meinander. Tack för intervjun.
Tack.